Hej och välkomna till det 29:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bricklärsen och på andra sidan bordet Mattias Axelsson.
Ja, vi är inte hemma hos mig den här gången.
Nej, vi är i poddstudion.
I Majorna. Eller yes. Majorna är vi. Gränsen går väl här någonstans, vi stiger på torget där vi befinner oss. Skit i det, det här är inte gått för torget Göteborg. Det här är Från Bäck till Bron, så vi ska prata om svensk krim idag istället.
Ja, exakt. Vi fortsätter Hamilton-sviten. Vi börjar närma oss slutet nästan.
This is not the beginning. This is not the end of the beginning. Nej, för att parafrasera någon som citerar Winston Churchill. Det är väl Vita riddaren som det citatet finns med.
Den god, vad heter han nu? Loa Falkmans karaktär, inte fattar av den.
Av det citatet nej, när han är på.
Alltså, yes. Men idag ska vi inte prata Loa Falkman. Vi ska prata Hamilton.
Hamilton med stort H.
Ja, filmen Hamilton.
Från 1998.
Ja, Peter Stormares första och hittills enda insats som Hamilton.
Om inte räknar att det här också sen blir miniserie på samma sätt som
jag
Vendetta.
Det som samma.
Ja, det är ju i princip samma. Vad heter han? Stefan Sauk spelade ju också på samma sätt i Vendetta.
Ja.
I en biofilm som sen också blev en tv-serie.
Ja, och sen han i Tribunal också. Han gjorde två, ja. Kan man säga. Tycker jag personligen då.
Ja, jag håller med dig i det här fallet.
Ja.
Hamilton är från 1998. Som sagt, hade väl premiär någonstans i den januari.
Ja, 30 januari 1998.
1998. Däremot tv-serien dröjer ytterligare några år.
Den tre år till, va?
Kommer inte från 2001. Det var lite så här ögonbrynshöjare på mig att tv-serien ändå kommer så pass långt senare. Men detta, där kommer ju biofilmen 95 och sen kommer ju tv-serien redan 1996, alltså året efter.
Och det fattar man ju. Ett år liksom att biofilmen får göra sitt film, men kanske till och med ska komma på det som var VHS/DVD och sen ska serien komma på TV4. Här, tre år är lång tid liksom.
Ja, det är länge. Och då ska man också komma att premiären för filmen är ju januari 98, det är så tidigt 98. Man tänker man hade varit i december 98 och den har kommit i januari 2001, har det inte varit så långt. Men det är anmärkningsvärt. Det är inte jätteintressant att spekulera kanske kring det här, men jag tycker ändå att man höjer på ögonbrynen för detta. Och det är väl TV4 som den kommer på 2001 i 4x4 timmar som det står på Svensk Filmdatabas, tror jag att det var jag kopierade från. Och så när jag läste det för dig, Gustav, så insåg jag, eller du insåg hur jävla absurt det skulle vara att det var en 4x4 timmar lång. Och vad kom vi fram till att det faktiskt i själva verket var?
Alltså, engelska Wikipedia skriver att den var 186 minuter tv-serien, och då blir det väl, vad har vi, 4 gånger...
Ja, det är väl 4x4 timmar, eller 4x1 timme, fast med reklam på TV4 då.
Jag vet att en halvtimme i amerikansk tv är väl 22,5 eller 23 minuter, för att man räknar bort det.
Och jag tror att en timme är 43 minuter, någonting sånt.
Ja, man har ju ändrat i Sverige genom åren.
Ja, så kanske det.
Det har verkligen varit så, nu ska vi se över om vi har för mycket eller för lite reklam. Och så tillåter man alltid mer reklam ju varje gång det går. Det är
vi hade för mycket reklam, vi minskar på reklamtiden.
Det kommer ju aldrig hända.
Nej, det kommer
innan
inte.
Alla dör och vi börjar om.
Men Peter Stormare gör då sin första och som sagt enda sitt enda framträdande som Carl Gustav Gilbert Hamilton.
Yes.
Och Peter Stormare känner vi sedan tidigare. Från, alltså, när vi är i slutet på 90-talet så är ju Peter Stormare, han har ju gjort sig lite grann ett namn. I,
ja, men det får man säga.
Ja, men det är ju lite biroller han har gjort i en del amerikanska. Fargo han väl, den är väl 96,
yes,
tror jag. Sen så gör han ju The Big Lebowski samma år
ja. Som Armageddon samma år också.
Ja, men det som han framförallt var känd i Sverige, det var ju att han var Dramatens skådespelare. Att han var liksom Ingmar Bergmans gunstling och gjorde roller i bland annat Fröken Julie, Hamlet, Lång dags färd mot natt på 80- och 90-talet. Så han var ju en Dramaten-skådis i första hand från början.
Ja, om jag säger så här att Peter Stormare var teaterskådis i Sverige och gjorde mer filmer i USA på den tiden i alla fall.
Då säger jag inte emot dig.
Nej, han var ju med i uppföljaren till Jurassic Park, The Lost World bland annat, där han blir, för att prata lite svenska.
Men visst är det så, du har bättre koll på film generellt än vad jag har, men visst är det så att Peter Stormare framförallt gör de här lite kufiska birollerna där han spelar antingen typ någon ryss eller någon polack eller någon svensk eller någonting typ ish så.
Han hade ju länge, jag vet inte hur han är numera. Det känns som att han är mer aktiv i Sverige numera. Han var väl med i Jägarna 2 och lite sådär för ett antal år sedan. Men han var ju inte en sån som i slutet på 90-talet kunde komma undan med att spela amerikan. Det gjorde ju Stellan Skarsgård. Han spelar ju en... I Good Will Hunting så säger man inte vad Stellan Skarsgård är för karaktär. Eller vad han är
å andra sidan så spelar väl Stellan Skarsgård rysk ubåtskapten.
Ja, men det är 10 år tidigare.
Ja, det är 1990 det är sant,
i Jakten på röd oktober. En fantastisk film för övrigt.
Ja, skitbra film.
Medans...
En av de få filmerna som jag har sett, tänkte jag säga.
Eller i The Lost World så tror jag faktiskt att som är faktiskt i året innan där, skulle han nog kunnat komma undan med att spela amerikan, fast han innan han dör så säger han ju helvetes jävla helvete på svenska. Han blir uppäten av en massa små dinosaurier. Och Armageddon spelar ju en konstig ryss upp i rymden där som ska hjälpa hjälteteamet och typ tanka om eller vad fan det är liksom. Och det är väl i The Minority Report med Tom Cruise som kommer 2002. Han har också spelat någon wacky vetenskapsman som har någon, jag vet inte vem den kvinnliga skådespelaren är som sjunger Små grodorna
bland annat. Som sagt, du är bättre på film generellt än vad jag är, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Fråga mig någonting om Israel-Palestina-konflikten istället så hjälper jag till.
Vem har rätt?
Ja, den tänker jag inte svara på.
Nej, det förstår jag. Nej, men hade du koll på Peter Stormare i den här 98, alltså, du som person?
Nej, men det här är lite lurigt nu, för att jag funderar ju liksom, jag har ju sagt tidigare att jag har sett, att jag inte har sett de Hamilton-filmer som kommer sen efter Vendetta. Men just Hamilton från 1998, nu när jag såg den igår, så är det ju så extremt många scener som jag kommer ihåg.
Ja.
Och så många repliker, och då funderar jag på om det är repliker som jag av någon anledning sett i en trailer. För jag kommer ju inte ihåg helheten av filmen. Det känns som att det här är en ny film för mig.
Okay.
Men på något sätt så känns det som att jag har sett mycket av det som är i filmen ändå. Mm. Och då kan antingen bero på att jag har sett någon form av trailer och kommer ihåg liksom fragment. Eller att jag kommer ihåg fragment av att jag har sett hela filmen men minns bara fragment av den. För det är ändå liksom, det blir 23 år sedan den kom.
Du kan inte ha sett tv-serien när den kom på tv, ett avsnitt av dem liksom.
Eller, så skulle det kunna ha varit, absolut. Ja. För där i början på 2000-talet så tittar man ju fortfarande väldigt mycket på linjär tv, för det var ju det som var möjligt. Man hade inte börjat ladda ner film i 2001, va?
Jo, eller Pirate Bay, eller inte Pirate Bay, förlåt.
Napster.
Fast var det så mycket film?
Nej, det var mer musik. Jag tror inte att jag hade börjat ladda ner film i 2001 eller tv-serier.
Du laddade fortfarande ner film. Typ.
Nej, så kan det vara.
Ja, nej, men det var väl...
Nej, för att svara på din fråga. Jag har svårt att egentligen minnas vad jag hade för bild av Peter Stormare i slutet på 90-talet. Om jag liksom minns honom som en Dramatenskådis. Det jag tror att jag tänkte, det var ju just det, att han har gjort en del biroller. För oftast så är det ju så att när en svensk skådespelare dyker upp i en film, oavsett om det är en huvudroll eller en biroll, så lägger man märke till det. Man minns det. Man minns Peter Stormare i Fargo. Man minns Peter Stormare i The Big Lebowski.
Ja, och han var ändå... Visst, Lena Olin var ju som kvinna, men som manlig skådis var det rätt länge en stor... Alltså, vi har ju haft genom åren, alltså, om man tittar tillbaka då, Ingrid Bergman och Greta Garbo. Men sen var det rätt stort glapp då. Det var förhållandevis få svenskar som var... med i Hollywoodfilmer. Nu har vi ju liksom Kinnaman och vi har Skarsgårds söner som är med. Om man då räknar ihop tv-serier också så är de ju allihopa typ däröver. Och Micke Nyqvist försökte sig på innan han tyvärr avled och sådär liksom. Men det var ett tag när det kändes som att det var med Lena Olin lite vid sidan av, och det var mycket i Lasse Hallströms filmer, alltså hennes makes. Och sen var det Peter Stormare och Skarsgård som mestadels gjorde biroller. Man kan ju inte argumentera för att Skarsgård var huvudroll i Good Will Hunting, även om han har en stor biroll.
På tal om Lena Olin så gör ju hon också en roll i Hamilton.
Exakt.
Från 1998. Visst gjorde jag en ganska snygg brygga ändå över till den andra. För Lena Olin spelar ju Tessie, alltså Hamiltons nya flamma. Han har gjort sig av med Eva-Britt. Skilt sig från henne, inte gjort så i fysisk mening, han har skilt sig från Eva-Britt.
Ja, jag tänkte med tanke på att du sa sist eller förra gången att hon blir mördad, men hon blir inte mördad.
Jag tror att hon blir mördad senare, för i så fall så hade de då gjort någon form av referens till det. Ja, den här filmen Hamilton från 1900, och jag stör mig ju till döds, jag kanske sa det redan i förra podden, att den heter Hamilton. Det är så oerhört korkat, så oerhört dumt att filmen heter Hamilton, för den bygger ju på delar från två av Jan Guillous böcker, dels Den enda segern och dels Ingenmansland.
Yes, 92-93, fast tvärtom kom de. Ingenmansland kom
då fattar jag vad du menar.
Yes.
Och nu minns inte jag, alltså, när det är den sicilianska maffian har ihjäl Eva-Britt och Carl Hamiltons barn, eller deras gemensamma barn. Han har ju, de har ju även, om jag inte minns fel nu, så har de ju även ihjäl Tessie i någon av de senare böckerna.
För Gio rensar liksom Hamiltons anhöriga.
Ja, på något sätt. Jag tror att för när vi kommer till tribunal som är utspelar sig i liksom den sista boken, där är ju, har ju den sicilianska maffian helt utplånad. Och jag tror att det nämner väl Jan Guillou i den här liksom första påan på något sätt. Jag minns fan inte om han gör det när jag tänker på det. Men i alla fall, förutsättningen är ju då att där är ju Hamilton ensam. Tessie är borta, Eva-Britt är borta, hans dotter är borta. Den sicilianska maffian har liksom gjort rent hus med hans familj. Mm. Men nu när vi kommer till Hamilton 98 så är det Tessie som han är tillsammans med. Ja. Och hon spelas av Lena Olin. Och yes. Båda de två är ju nya skådisar. Mm. Däremot så har vi ju två återkommare.
Ja.
Två personer som spelar samma karaktärer som de har spelat i tidigare filmer.
Ja, Mats Långbacka återkommer som Åke Stålhandske. Och Yevgeni Lazarev återkommer som Yuri Tjvartjev.
Och Åke Stålhandske har vi sett i Vendetta.
Mm.
Och Yuri Tjvartjev spelad av Yevgeni Lazarev har vi sett båda. Nej, inte i Vendetta. Har vi sett honom i Finens fiende?
Och
tribunal är det han med. Så han har ju varit med. Det är ju tredje gången som han dyker upp och spelar Tjvartjev.
Ja, som vi sa sist. Mot sin tredje Hamilton-motspelare. Så att det,
ja, ja, det är ju... Det är väl han är väl egentligen den mest fascinerande i sammanhanget. Att han har spelat just då samma karaktär i Hamilton-universum. Och han har spelat det mot tre olika Hamilton. Han har spelat mot Peter Haber. Han har spelat mot Stefan Sauk. Och nu har han också spelat mot Peter Stormare.
Ja, för vi har ju här Christer Söderlund återkom ju som, han spelade Ulfsson här och han spelade ju då Glitcher i Fiendens fiende.
Mm.
Så alltså någon form av fiende då till, kan man säga, till Tjvartjev i den filmen, även om de två inte har rena interaktioner, så är det ändå det blir väldigt...
Nej, alltså Christer Söderlund gör ju en ny roll. Han har ju som sagt varit med tidigare fast då spela, och han dör ju i slutet av Fiendens fiende. Han blir ju, får väl ett skott i panna. Jag kommer inte ihåg vem av dem som, det är som skjuter, om det är Stålhandske eller Johan Lundvall eller om det är Hamilton själv som skjuter honom. I boken så överlever han ju däremot.
Okay.
Sen har vi ju en karaktär som har varit med tidigare, nämligen poliskonstapel Rune Jansson. Just poliskommissarie är nog förresten. Han är väl inte konstapel, inser jag när jag säger det.
Nej.
Rune Jansson, spelad av Per Flygare.
Ja. Jag har ingenting på Per Flygare.
Han har spelat Rune Jansson i Hamilton.
Jaha, härligt.
Tänker jag.
Okay.
Ja, det är ju ett ansikte man känner igen.
Ja, absolut.
Och tittar du på hans Wikipedia-sida så kommer du säkert hitta filmer och
Profitörerna bland annat.
Spelar han i Profitörerna?
Tydligen. Ja, det står inte vilken, men Nile City. Så, ja, han är med i Nile City. Ja, en kort bidrag där.
Vad fan är det han gör och spelar i Nile City?
Jag minns inte vad han gör nu, men jag kan minnas ansiktet. Om det är någon som Percy ska försöka blåsa på någonting eventuellt. Jag vet, Percy Lillegård.
Ja, det kan det vara.
Ja.
Men Rune Jansson har ju varit med i... Dels i Fiendens fiende, men framförallt så har han varit med i Den vita riddaren när han spelas av Anders Nyström.
Yes.
Där har han ju en väldigt stor roll i Den vita riddaren.
Ja,
han är ju
en spännande roll.
Han är ju den som tillsammans med Bo Jarnebring och Anna Holt utreder mordet i den här lilla utredningsgruppen. Och sen är han ju då med i något av avsnitten i tv-serien Fiendens fiende. Ja. Och sen här spelar han ju ganska stor roll ändå. Han är ju inte bara med liksom... som en bikaraktär vid sidan om, utan han får ju ändå följa med till Ryssland och utreda mordet, så att han följer ju med ganska mycket.
Ja, han hade kunnat bli bara en biroll, för man hade kunnat åka upp till Luleå där han är med och tar emot dem, och sen hade man kunnat lämna honom där, men man väljer att ta med honom, alltså som karaktär liksom. Så det kan jag ändå tycka, jag tyckte det var lite intressant, med tanke på att Hamilton och hans grupp vet väl egentligen inte vem den här utredaren är, känns det som i det här fallet.
Nej, och det är ju lite konstigt, för Rune Jansson och Hamilton bör ju känna varandra sedan tidigare på något sätt, i och med att de har råkats i Fiendens fiende. Då är han ju i Norrköping.
Mm.
Och nu är ju inte Hamilton förvisso med i Den vita riddaren, så där kan de ju inte ha råkat, så man tänker liksom det här att det ska finnas något continuum universe. Men det känns ju ändå som att de är relativt okända för varandra i Hamilton.
Ja,
för när de sitter i bilen i Ryssland så är det ju Hamilton och Tjvartjev som är liksom sådär tjenisbundis med varandra.
Ja.
Medan Rune Jansson sitter där i mitten lite som en byfåne.
Ja, han står i eftertexterna bara krediterad som Jansson. Jag vet inte om de kallar honom Rune någon gång i filmen, det minns jag inte.
Men jag har bara förutsatt att de gör det.
Ja, jag ska inte svära på det. Jag säger absolut inte att de inte gör det. Men
i boken så är han i alla fall Rune Jansson.
Ja, det är
Rune Jansson i boken.
Ja, det är det så... någonstans. Mm. Ja. Det roligaste som nästan man måste nämna är väl våran skurk. Mike Hawkins. Spelad av Luke Skywalker.
Har Mark Hamill gjort någon annan roll som är sådär som man kommer ihåg förutom Luke Skywalker?
Han är, nej, inte film. Han är väldigt känd som i tv-spelskretsar. Aha. Som rösten till Jokern i flera
okay.
tv-spel på 00- och 10-talet. Jag har spelat två spel där Batman möter en Mark Hamill Joker och det gör han föredömligt.
Mm.
Men nej, det, han är väl... Alltså, han har ju gjort filmer.
Ja, det tvivlar jag inte på. Men jag tänker att han är väldigt... Han är kanske den skådespelare i världshistorien som är mest intimt förknippad med en enskild roll.
Ja.
Som liksom, fast som ändå har verkat under så lång tid och förmodligen gjort väldigt, väldigt många roller,
ja.
Tänker jag.
Men är inte... Min känsla är ju här... vad det måste gått ut för på slutet av 90-talet för att han ska ta en film i Sverige. Jag vet inte om det stämmer eller om det var någon som gjorde ett jäkla hästjobb för att få in honom. Men det känns ju inte... Alltså, vi
det känns ju inte
att ta en stor stjärna.
Nej, det känns som... Och frågan är ju här då i 1998. Det är ju ändå... Vad blir det? 16 år sedan Jedins återkomst som kom 83 och prequel-trilogin, den kom väl bara 99.
99 kom första, så den har inte, den hypen är ju inte igång.
Nej, och så jag tänker att Mark Hamill är här någonstans verkligen, nu är det ju oerhört mycket killgissande från min sida och ni som är riktiga filmnördar kan ju säkert slå mig på fingrarna, men känslan är ju ändå att Mark Hamill någonstans här är ganska långt ner i, på sin karriärssteg.
Ja, för han har ju fått, i och med att han var med i den sista trilogin här nu, eller senaste Star Wars-trilogin, i en film han är med ganska mycket av de tre. Men han fick ju ändå ganska mycket cred för den, för rollprestationen han gör. Ja, men verkar på något sätt, precis som innan hon gick bort, Carrie Fisher, de verkar någonstans ganska tillfreds båda två med att, ja, det här är rollerna.
Carrie Fisher är väl kanske den som vid sidan av Camille är på samma, liksom. Jag tänker Harrison Ford är ju inte alls på samma sätt enbart förknippad med Han Solo. Han har ju liksom gjort oerhört många andra roller som man tänker när man tänker. Jag tänker, vem är det som spelar Chewbacca? Kan du skådespela namnet där? Kan du dra det ur hatten? Huruvida han är mest förknippad enbart med Chewbacca-rollen? Ja, men... Dålig jämförelse.
Ja, för där har vi inte en skådis som är förknippad med Chewbacca. Där är det Chewbacca liksom. Och så är det någon som låter... Jag kan inte imitera Chewbacca.
Jag tycker du ska lägga in i ljudet så att det låter som att du låter som Chewbacca så att folk tror att du kan imitera som ett sånt partytrick. Men det tycker inte jag är det roligaste att Mark Hamill spelar, utan det roligaste är ju att Christer Henriksson är med för tredje gången i sin tredje roll i en Hamilton-film. För han spelar ju i en väldigt kort scen förhörsledare. Han förhör ju major Åke Stålhandske när han har vägrat lyda order. Så är ju Christer Henriksson med där som en ganska hetsk förhörsledare. Han har ju spelat...
Han skrämde min son, kan jag meddela, som låg och skulle natta sig på mitt bröst när jag såg den.
Han gör ju något sånt riktigt skrikigt. Ja.
Och min kära son bara, och började nästan gråta. Han lyckades hålla sig på rätt sida, men det var fan för dig,
Christer. Christer Henriksson kommer ju sen att återkomma i den sista Hamilton-serien, den från 2020. Ja. Där han spelade DG, så han har spelat fyra olika roller. I fyra har han då spelat, han har spelat i Peter Haber, nej precis, han har spelat i Stellan Skarsgård, eller med Stellan Skarsgård i Tecknamn Coq Rouge.
Han är väl alla utom Sauk?
Ja,
han, och inte nej, men, Persbrandt då heller.
Nej, men han spelar i Tecknamn Coq Rouge mot
Skarsgård.
Och sen spelar han ju här nu i Hamilton mot Peter Stormare. Uh-huh. Och sen är han ju i Fiendens fiende, är ju ambassadör, och då är det ju mot Haber, så det är Sauk kan inte spela mot.
Och sen är han väl inte med i någon av Persbrandt-filmerna.
Jag hoppas att han dyker upp i en liten biroll, att han inte är krediterad, utan vi bara upptäcker att han finns med i en biroll.
Tittar in från sidan.
Från ett annat håll kan man in.
Men inte detta, alltså Christer Henriksson, att han kommer in och gör den här lilla rollen. Jag tänkte att han redan här var en...
Ja, han är ju en stor, oerhört etablerad skådespelare redan 1998. Så, men å andra sidan, varför inte slänga in Christer Henriksson i en biroll som förhörsledare?
Sant.
Och sen har vi ju ytterligare en person som återkommer, tror jag i alla fall. Det är ju han som spelar Barabanov, heter han. Nu minns jag inte namnet, jag har skrivit upp namnet på den ryska skådespelaren som spelar Barabanov. Men han är ju även med i Tribunal som den som är mer sympatiskt inställd till Yuri Chivarchev i den här rättegången.
Skådespelaren heter Andrei Smoljakov. Men det här får vi förutsätta, han spelar inte samma roll.
Nej, det är väl ganska uppenbart att han inte gör det.
Alltså han är fortfarande militär, men...
Nej, då hade de gjort någon grej av det, tänker jag. För att han är väl dessutom... han har en annan, helt annan typ av uniform, en helt annan typ av karaktär är han ju framförallt. Så det är väl... Och nu minns inte jag... Jag tror, vet inte om det någonsin nämns vid namn i tribunal vad han heter. Men det är ju absolut inte Barabanov, som vi förvisso kanske är hans kodnamn här i Hamilton. Skitsamma.
Ja, nej, precis. Han hette väl något annat. Sockeloff eller något med off på slutet.
Mm. Regissör Harald Schwarz. Vad har du på honom?
Ja, men det är en nederländsk norrman typ. Mm. Som ju regisserat... Det som jag reagerade mest på, fast jag inte har sett filmen, är den här nyinspelningen av Karate Kid från 2010.
Mm, det är han som har regisserat den.
Ja, med världens sämsta skådis, Jaden Smith, Will Smiths, Will och Jada Pinkett Smiths son.
Det är inte poddens officiella hållning, det förstår för dig, Gustav. Det är poddens officiella hållning tydligen då. Jag har ingen aning, jag vet inte ens vem det är, så att jag kan inte säga så mycket om det.
Jag har inte sett Karate Kid, så jag ska inte svär på att han är utredd den, men det finns en film som heter After Earth, tror jag.
Mm-hmm.
Med pappa och son Smith. Och där ska Jaden Smith bära hela filmen. Och han kan inte det, för han kan inte skådespela. Det är roligt. Men jag har inte så mycket mer på honom. Han har gjort lite sådär norska serier, som jag förstod det.
Men det är ju ett namn som man var tvungen att googla för att överhuvudtaget ha någon som helst känsla för vem det här var.
Ja, vart producent till den norska filmen Död snö. Som har en
låter som en väldigt som en oerhört generisk tid. Oh, är det Hitler?
Nej, det är någonting med, det är en comedy horrorfilm. Ja, jag har inte sett dem. Jag har bara sett trailers.
Det var Hitlers avhuggna huvud som vi såg på marken.
Det ska nog vara nazister, men jag vet inte om det faktiskt ska vara Hitler. Jag har inte sett den. Det kan mycket väl också.
Vi får göra en säsong om Harald Schwarz-filmer.
Ja, det får bli en annan podd.
Det får bli en annan podd. Men har vi tagit förutsättningarna för filmen nu, så att vi ska hoppa in i handlingen, eller vill du säga någonting mer innan vi åker till Murmansk?
Jag vill bara nämna våran vän Jonas Cornell, som är tillbaka som manusförfattare.
Och han har även skrivit manus till tv-serien Polis Potatismos.
Precis, väldigt märkligt.
Och den som inte förstår den referensen, lyssna på förra veckans avsnitt, eller två veckor sedan.
Ja, så är det en William Aldridge, någon London brittisk manusförfattare som verkar ha skrivit manus till någon Jönssonliga film i tidigt 80-tal, så att han har, och även till Mio, din favoritfilm, verkar han varit involverad i, så att jag
Mio
kan
Mio har ett väldigt bra ledmotiv dock.
Ja, det har Jönssonliga.
Sant.
Men ja, vad är det här för film? Var börjar vi någonstans?
Det är en Hamilton-film. Tack. Den heter nämligen Hamilton, så det är väldigt tydligt att det är en Hamilton-film.
Finns det någon Pierre med i filmen?
Nej, men det kommer ju faktiskt komma i en av Mikael Persbrandt-filmerna, så kommer ju Pierre Tanguy. Så då kan vi prata om Pierre. Nåväl, ska man göra en hiss-pitch av den här filmen, vad den handlar om på 30 sekunder, den tid det tar att åka upp i hissen, så handlar det om att ryska kärnvapen är på rymmen, eller ska smugglas ut ifrån Ryssland, och Hamilton och Stålhandske tillsammans med ytterligare några svenska militärer ska stoppa det här, men det visar sig att det är fake, och de får stoppa en missil, men en annan missil åker därifrån, och det är Mike Hawken som ligger bakom alltihopa, och sen så spränger de skit i Libyen i slutet.
Mm, alla dör.
Inte alla dör, men många dör.
Ja. Då
och PLO
var vi klara för
idag. Och PLO inblandade.
Ja, precis. Att förglömma. Moona är tillbaka igen.
Moona.
Ja. Nej, men jag gjorde ju det så här. Jag fick ju den här filmen från dig via internet.
Jag köpte den på DVD på Tradera, och sen skulle jag rippa ner den för att jag var lite sen med att kolla med den, och vi kunde inte överlämna det fysiska exemplaret.
Nej, men jag fick inte med texten.
Jag fick inte med texten, och det är ju en del ryska i filmen trots allt, för mycket av filmen utspelar sig ju i Murmansk uppe i norra nordvästra Ryssland.
Framförallt i inledningen är det en hel del ryskt prat. Så är det något väsentligt som jag kan ha missat?
Jag tror att du bara genom deras minspel och vad som händer på scenerna i övrigt kan räkna ut vad det är som händer och vilka som är the bad guys och vilka som är the good guys.
Ja, men de har varit på Mars och ska ta med sig borrprover. Nej.
Mars? Det är en annan film du tänker på.
Film, okay. Ja, nej, men jag har nog fattat.
Vad roligt om du trodde att det var det som hände. Det var skitkul.
Jag vet inte om jag ska bli kränkt över att du trodde att jag eventuellt trodde det.
Nej, det tog någon sekund där innan jag förstod. Men vi börjar ju hela alltihopa i Murmansk på den här, vad ska man kalla det, kärnvapen...
Det är någon militärbas,
men det är ju dit som ryska kärnvapenbåtar och liknande kommer för att liksom någon form av slutförvaring eller något liknande. Så att det finns ju en jävla massa kärnvapen på den här anläggningen på i Murmansk. Och det blir en del fiffel med de här missilerna. De markeras med en sån här osynlig bläck. Och det fifflas med en del papper. Och det blir uppenbart att här är det någonting fuffens på gång. Och yep. Då ska man ju komma ihåg att filmen utspelar sig 1998. Och böckerna utspelar sig då i början på 90-talet. Så det här är ju i Sovjetunionens absolut sista skälvande dagar i böckerna. Men när vi hoppar fram i filmen så har ju, då är det ju Ryssland. Då har ju Sovjetunionen inte funnits på ett par år i alla fall.
Nej, precis.
Så där finns ju en som tydlig skillnad mellan bok och film. Att när boken kommer, då är det fortfarande Sovjetunionen och sovjetiska missiler. Nu är det ryska. Jag tror inte det gör någon jättestor skillnad för handlingen, förvisso.
Nej, jag tänker eftersom att filmen eller böckerna ändå kom efter att Sovjet föll, så är det fortfarande lite det här mellantingsläget av att okej, vi har ändrat organisationer här. Men det som är saker och ting kan gå snett.
Ja, men det som är det luriga här och som jag tror att man spinner framförallt på i filmen, det är ju den här rädslan för att de sovjetiska missilerna, de kärnvapenmissilerna på olika sätt ska komma på vift nu när Sovjetunionen faller samman.
Ja.
För att om ett imperium som Sovjetunionen ändå var faller samman, så finns det risk att saker och ting inte riktigt hålls koll på. Och har man då kärnvapenmissiler, så är det ju absolut en sån sak som man inte vill ska försvinna och hamna i fel händer.
Nej, helst vill man inte det, nej.
Men information läcker ut om att den här missilen ska smugglas, och den ska smugglas via Sverige, och det ska man ju stoppa. Och vem är då bäst lämpad för att leda en aktion för att stoppa de här missilerna för att ta sig över Sverige?
James Bond! Nej, Carl Gustav.
Och in kommer Sean Connery!
Nej, men,
det är den där Bond-referensen jag kan ta. Ja. Ah, Roger Moore, möjligen.
Roger Moore! Ja, hej på dig. Ja, det är Hamilton såklart, som vi ser för första gången i filmen på Stålhandskes bröllop. För Stålhandske bestämmer sig för att gifta sig med någon annan som blir lite relevant i filmen. Och han är full Stålhandske. Oj, så full han är.
Jättefull.
Ja. Jag älskar den här karaktären som heter Texas Slim. Som
bra namn. Ja. Jävla bra. Väldigt amerikanskt namn. Oerhört amerikanskt namn.
Ja, men jag också vet att det är Terry Carter som faktiskt var med i original Battlestar Galactica. Alltså från 70-talet. Så att han är lite sån ikonisk. Han återkommer faktiskt, fast som en annan karaktär, i en av Persbrandt
spelar Bond.
Ja, precis.
Ja, men det är ju på det här bröllopet där Stålhandske ska gifta sig som de får den här informationen. Och givetvis eftersom de är goda militärer som alltid lyder order, så går de ju därifrån och får informationen och blir skickade upp till... jag vet inte, det är på ryska sidan av gränsen som de är, va? Det måste vara i Murmansk som de befinner sig.
Vad tycker du om Lena Olins entré i filmen när hon öppnar en liten dörr?
She's fucking hot!
Ja, det är lite den känslan vi ska få, och det har de väl rätt i, men det var väldigt sådär...
Det är oerhört så att man
ett annat bildspråk än vi har haft innan, tycker jag.
Ja, framförallt så har ju, om vi jämför hur Eva Britt porträtterar sig, till exempel Fiendens fiende, med hur Tess porträtteras. Nu är det ju två olika karaktärer i och för sig, absolut. Så det är inte så konstigt att de kanske porträtteras på olika sätt. Men det är väldigt, väldigt mycket fokus på Lena Olins kropp när hon gör entré på det här bröllopet.
Yes. Men ja, Hamilton, Stålhandske och en annan, ja men en grupp människor, eller en grupp militärer, åker iväg till Murmansk. Det är ju någonstans på den ryska tundran för att jaga rätt på den här gruppen av människor som fraktar kärnvapenroboten. Och de lyckas. Fruktansvärt bra lyckas de. En snubbe lyckas smita dock.
Ja, men jag tänker ändå att vi måste stanna lite vid den här scenen, för det är ju en väldigt brutal scen. Hela den här scenen när de ska stoppa den här smugglingen.
Jag har tagit på väg ifrån den.
Jag tyckte att du snabbt skulle hasta förbi den, för att liksom en försvann därifrån och sen så att vi...
Nej, jag vill bara konstatera att Stålhandsken försvinner iväg. Så han är inte med på det värsta som händer här av Hamilton.
Mm, för det som de har fått som order, det är att de inte ska lämna några spår. Att det ska liksom vara en ren operation, det ska inte finnas några bevis.
Och det är mycket eldkastare.
Oerhört mycket eldkastare. Fan vad coola de är. Ja. Så jävla coola eldkastare de använder sig av. Tycker jag.
Ja.
Det är min personliga åsikt, den står jag för.
Ja. Nej, men ja, men kan vi kan börja med han som springer iväg, för Stålhandske
flyger
iväg på skidor med, efter honom. Och kommer i fatt, och det visar sig att han pratar svenska.
Mm.
Ska vi tolka det här som att hela gruppen pratar svenska? För
nej, det tror
Hamilton
jag inte.
Pratar ju ryska med några av
det
dem.
Det tror jag inte vi ska tolka.
För Hamilton är ju det som inleder de samtalen, menar jag.
Mm. Ja, kanske. Nej, jag tror inte att... Å andra sidan så... Nej, jag tror inte vi ska tolka det som att, gruppen är, att resten av gruppen är svensk.
Då är det poddens officiella hållning.
Ja, det är poddens officiella hållning. Vi får ringa Jan Sverre Oskar Lucien Henri Jo och fråga vad han egentligen syftade med.
Visst, men ändrar du ibland?
Nej, det är
alltså, du säger allt samma.
Alltså S-O-L-H. Jag har det som en liksom sån S-O-L-H. Sverre Oskar Lucien Henri. Så, bra minnesregel. Jag har som minnesregel. Vill du, ja, det är en annan. Så vill du veta hur man ska komma ihåg de sju dödssynderna?
Nej.
Det vill du inte veta. Nej, men då säger jag inte det.
Jo, säg.
Golfhav.
Golfhav.
Girighet, otukt, lättja, frosseri, högmod, avund, vrede. Tar man initialerna i de sju dödssynderna så kan man lägga ihop det i golfhav.
Ja. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Framför mig bara, så får
det,
jag fram dem till slut.
Det är en bättre referens. Den coolare referens.
Ja.
Bra film också.
Fruktansvärt bra film.
Nåväl, tillbaks till Murmansk och Hamilton och stålhandske.
Ja. Nej, men det är ju verkligen, man känner ju med soldatkollegorna till Hamilton. För Hamilton är ju väldigt brutal här. Visar ju inte direkt i den här scenen någon svaghet. Utan han säger till, han får fram den information han tycker att han behöver.
Mm.
Skjuter en kille i huvudet och beordrar de andra och skjuter resten.
Mm.
Och där får vi verkligen se en känsla och spelet hos de svenska soldaterna.
Ja, och det som är så jobbigt i sammanhanget är ju att det här är civila personer. Det är alltså inte, det är inte strid i krig, de här personerna, alltså de svenska soldaterna är inte hotade på något sätt, utan det är ju ren och skär jävla avrättning.
Ja.
Och sen när man har avrättat dem så skär man upp dem, man tar fram sågen och liksom skär dem i bitar. Och
det är brutalt.
Ja, det är brutalt. Och du får liksom det här blodskvättet upp på masken. Ja. Klassiker. Och sen så lägger de liksom alla kroppsdelar och ska bränna allt. Ja, men det ska inte finnas några spår kvar.
Nej.
Problemet är ju att stålhandskes
uppdrag
att ha ihjäl den här personen som springer iväg misslyckas han ju med.
För han väljer ju att inte döda
honom. Precis. Ja, ja. Han misslyckas på så sätt att han låter den här mannen löpa.
Ja.
Och i boken så är det ju så att där får kommer informationen fram för att den här personen som har sprungit därifrån pratar med sin flickvän som sen läcker saker och ting till nyheterna. Så att det liksom blir en nyhetsgrej av det hela. I filmen så möts de ju, han grips ju och hamnar på samma polisstation. Nu hoppar vi lite framåt i handlingen
här. Men bara för att vi får in det. Att han möter dem till Luleå.
Precis, på polisstationen där Rune Jansson befinner sig.
Det där är han! Det där är mannen från Tundra! Han kan ge mig alibi! Men prata med honom! För det är jag! Johan! Men fråga honom då! Han räddade mitt liv! Det här innebär att någon...
Håll käft! Ta ner honom!
Satans jävlar!
Men att för stålhandske väljer ju aktivt att låta den här mannen fly. Och det skapar ju en klyfta sen då. För han ljuger ju för Hamilton. Han säger ju att han har mördat honom.
Ja, för uppdraget från Hamilton, hans direkta order är ju att stålhandske ska följa efter, likvidera honom och göra sig av med kroppen. Mm. Och här tänker jag att vi får en av premisserna för filmen. För en av premisserna för filmen är just den här klyftan som blir mellan Carl Hamilton och Åke Stålhandske. För de är ju någonstans alltså så nära, så tajta som man kan bli när vi liksom, han är ju, ja, men de är varandras närmsta vänner och kollegor.
Ja, men vi någonstans ser dem spela Risk ett tag ihop liksom med sina familjer.
Har du några synpunkter på det? Hur man har ställt upp riskbrädet? Är det någonting du vill prata om, Gustav? Så du känner att du vill pausa vid och nej, det är så jävla roligt hur de
måste. Det blir väldigt tydligt vem som ska dö.
Ja, men det är så kul. Jag pausade faktiskt tittade på riskbrädet, för det är så roligt, för de har faktiskt ställt upp det, förutom den här liksom där Tessie och Anna och Åke har liksom omringat Hamilton. Hamilton har liksom tre arméer i Nordeuropa. Jaha. Och sen har Tessie och Åke och Anna sina trupper liksom runt om i Skandinavien och Östeuropa och i Sydeuropa och Storbritannien och så. Men i övrigt så har de liksom, de har arrangerat brädet så som det faktiskt skulle kunna se ut.
Jaha.
Alltså det är upplagt på ett sånt, ja, men någon har Asien och har då satt sig uppe i där uppe vid nordöstra och liksom tagit gränserna. Så brädet är exemplariskt uppställt, måste jag säga.
Om någon har Asien så vet jag inte om det är så trovärdigt, för det lyckas med fan aldrig hålla jävla Asien. Men Australien däremot.
Ja, Europa, Australien, tredje kontinent.
Exakt.
Bästa uppdraget ever.
Amen. Nej, men det var väl roligt, fast ändå inte.
Ja, jag tyckte det var ganska kul.
Ja, okej då.
Ja, jag tyckte den scenen ändå gav någonting i liksom hur relationen är här och vem Hamilton är framförallt.
Ja, det gjorde det absolut.
Så jag tycker absolut inte att den är överflödig på något sätt.
Nej, eller? Jag tycker inte scenen är out of place eller överflödig. Jag tyckte själva riskspelandet var lite
Jaha, det kan man tycka.
Men ja, det, där är vi någonstans innan när vi får höra att en långtrådda chaufför i Luleå har blivit mördad.
Mm.
Och det är då de åker till Luleå. Alltså, han är ryss va? Den chauffören, eller är det någon skitsamma?
Han är väl finne tror jag. Han har ett finskt namn i alla fall.
Han är mördad med ett gift som heter Curare.
Ja, och här slutar ju första boken, alltså Ingenmansland, slutar ju med att de hittar den här chauffören uppe i Luleå död.
Okay.
Så här går vi då över till den enda segern, början på den enda segern.
Ja, oj, det är så pass tidigt.
Ja, sen kommer jag inte ihåg exakt vad som händer. Men jag vet att en av de sista scenerna i Ingenmansland, det är just att man hittar den här chauffören död.
Okay. Ja. Nej, men att han är mördad med det här Curare pratas det en del om också. Det försvinner väl lite senare i filmen. Men i början är det en grej att det är något som ryska underrättelsetjänsten och annat har använt sig av för att mörda folk. Och det blir en grej att han är mördad med just Curare. Mm. Har du någon referens till Curare?
Ingen som helst. Borde jag ha det?
På Mallorca, säger jag.
Aha, det var oerhört länge sedan. Jag såg Jönssonligan på Mallorca när jag gick på bio. Men jag har vet fan om jag sett den sedan dess.
Ja, Sickan blir av Biffen och det är ju en stor och en väldigt liten kille som är bad guys där. De förlamar honom med Curare och slänger honom, lägger honom i en resväska och kastar ut ett stup.
Så pass, så pass.
Det är min enda referens till Curare utöver detta.
Men OP 5 får ju information om det här och här får vi en av de här fantastiska tidsmarkörerna när Samuel Ulfsson ska ringa upp eller gå in på mejlen och han gör de här röstkommandorna till att öppna mejlboxen och sen framförallt det absolut bästa är det vad är det han säger, ta fram HTTP, ta fram HTTP-adressen. Det var ju oerhört coolt här 1998 och sen är det någon sån här, vad är det, Netscape Navigator från 98 eller något liknande.
Ja, jag fick så mycket dåliga minnen mellanstadiet kom fram igen.
Ja, men det är en sån oerhört tydlig tidsmarkör hur tekniken används. För här i slutet på 90-talet så var ju e-post någonting väldigt nytt för liksom den stora breda allmänheten. Så förmodligen tänker jag att det här ändå kändes som high-tech och ganska coolt. Att någon öppnar e-posten och liksom kollar HTTP-adressen.
Jag kunde säga det istället.
Kan du förkortningen HTTP?
Sorry?
Kan du förkortningen HTTP, vad den står för? Hypertext Transfer Protocol.
Det kan du?
Det kan jag, av någon jävla anledning.
Okay, ja.
Jag har faktiskt undervisat i datorkunskap. Trodde du inte, va?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Ja, jag har ingen behörighet att göra det, men jag har undervisat det.
Ja, precis.
Och då lärde man sig sådana saker som Hypertext Transfer Protocol. FTP står för File Transfer Protocol.
Okej, olika vet vad VVV står för.
Bra, Gustav.
Mm, tack.
Vi går vidare.
Vi går vidare. Jag har roligt att jag skrev ner första Hamilton och Stålhandske åker upp till Luleå för att prata med någon ...slusk? Frågetecken. Det var Jansson, för jag tyckte han satte någon jävla...
Ja. Han har ju inte alls den, för att både i Fiendens fiende och i Den vita riddaren så är ju Rune Jansson på ett ganska speciellt sätt. Jag vet inte om du minns honom hur han är i Fiendens fiende.
Nej.
Men han är ju ganska lik hur han är i Den vita riddaren. Både förutom att han är liksom lite längre och inte så rund så har han liksom, han är snaggad skalle, lite kort. Alltså lite välväxt skäggstubb skulle man kunna säga.
Ja, det är alltså, inte per flygare.
Nej, verkligen inte. Utan han är ju verkligen en slusk.
Ja.
Så här har ju någonstans, jag tror inte att de egentligen har tänkt på att göra någon koppling till Rune Jansson tillbaka i så som han liksom har varit i Fiendens fiende, Vita riddaren. Utan det är en person som finns med i Hamiltons eller i John Guillous böcker. Ja. Och då har manusförfattarna bara slängt in honom. Och så får han liksom vara den här typen.
Ja.
För han är ju ganska sluskig.
Verkligen. Här kommer
sluskig,
då...
inte snuskig nu då.
Nej, sluskig. Nej, men här kommer ju då den här killen som Stålhandske lät...
Juha Salonen.
Är det så han heter?
Ja, jag har skrivit upp det här.
Karaktären eller skådespelaren?
Det vet jag inte. Jag gissar att det är karaktären.
Okej. Jag har totalt pissat. Men i alla fall, där dyker han upp... Och pekar direkt ut Stålhandske, att det var han som var med i...
Ja, han ser ju honom på något sätt. För att Juha Salonen är ju då misstänkt för mordet på den här taxichauffören, heter han, lastbilschauffören.
Ja, men precis. För men, han är känd smugglare där uppe.
Ja, men Juha Salonen menar ju att han var ju ute på den ryska tundran när det här mordet begicks.
Ja.
Och det kan ju faktiskt Åke Stålhandske ge honom alibi för.
Det kan han verkligen.
Vilket gör att Hamilton begriper ju där att Åke Stålhandske har vägrat lyda order och låtit Juha Salonen löpa.
Och istället blir det Stålhandske som hamnar i förhör. Och det här med Christer Henriksson då, ja, får vara med. Det är roligt när han säger att han vill bara svara på när han tröttnar liksom. Jag vill bara svara på frågor från Hamilton.
Ja, att han tar det engelska utan. Ja. Det var en av de scenerna som jag faktiskt kommer ihåg ifrån okay. att jag har sett den här tidigare. Och jag tänker att det skulle kunna vara en sån scen som är med i en trailer.
Ja.
För den är ganska trailermässig. Verkligen. Om du tänker liksom, ja, vad skulle du plocka ut till en trailer? Ja, men den skulle du kunna ha med i en trailer.
Ja.
Jag får leta upp trailern och se om det var den jag såg, om ja. De scenerna jag minns finns med i trailern. Nej, Hamilton.
Ja, för det är verkligen. Och jag funderar på det nu. Den här har ju lite internationell pitch i sig. Den har Mark Hamill. Men texterna när de ska visa vad de är står på engelska. Det är så här Northern Murmansk eller Northern Sweden. Och det står inte på svenska.
Nej, det är sant. Det är sant.
För jag minns inte här nu hur många gånger som Hamiltons namn, som Hamilton uttalas. Om det här kanske är liksom det som sätter tonen för hur man ska. Och sen kanske man säger Hamilton resten av filmen. Men jag vet inte om det finns någon sån grej.
Oklart.
Ja, i alla fall vill Hamilton ha stålhandsk sparkad.
Ja, det är ju ganska det är ju ganska intressant här. Alltså hur tydligt Hamilton på något sätt ställer sig på reglernas sida.
Han är väldigt osentimental.
Väldigt osentimental. Det är liksom avskeda honom. Det är liksom ingen sympati för stålhandska överhuvudtaget. Det kanske han känner innerst inne, men någonstans han är så tydligt inne i rollen som militär.
Ja,
och där är det så oerhört viktigt att lyda order.
Ja, jag gjorde inte tolkningen att det var av regelskäl, utan att han är besviken personligen.
Så tolkar inte jag det. Jag tolkar det som att han är en militär, och i militären så lyder man order och följer regler.
Ja.
Det är min tolkning. Så här har vi två officiella hållningar från båda sidor.
Precis. Men Ulfsson i alla fall vägrar. Eller han säger att jag bestämmer.
Det är jag som bestämmer.
Ja. Sen kommer konstateras i alla fall att det finns en missil till. Och här kommer Tjvartjev väl in i bilden?
Eftersom Jansson och Hamilton ska flyga till Ryssland, och den enda som Hamilton egentligen litar på, det är ju Yuri Tjvartjev, en gammal polare. Tjvartjev är ju känd sedan tidigare.
Ja, och det är Tjvartjev som nämner Mark Hawkins vid namn också, liksom första gången. Så att det är där vi får in honom.
Så, och det är ju lite roligt att Rune Jansson hänger med här till Ryssland. Ja, eller egentligen är det så att Hamilton hänger med Rune Jansson, för Rune Jansson är ju den som officiellt åker till Ryssland för att utreda mordet. Hamilton är ju bara med som någon form av, vad är det han är? Någon form av, jag minns fan inte vad han kallar sig.
Eskort. Eller nej.
Ja, kan det vara så.
Ja, nej, men det är roligt. Jag missade också bara, vi får ju faktiskt en del personliga scener med Hamilton, mer än vad jag tycker vi har fått vad vi fick med Sauk till exempel.
Ja, framförallt så är det ju den här, alltså, relationen till Tess,
ja, det
som utvecklas just då. Och hur mycket liksom Hamilton är, dels så blir han är ju en kall mördarmaskin i någon mening, samtidigt så är det ju i relation, han är ju en person som har en relation till Tess väldigt tydligt, och Tess utmanar ju honom på väldigt liksom, vem är du, vad gör du, hur kan du liksom hålla det här för dig själv, och det blir en del liksom moralfilosofiska diskussioner, även om man inte kanske tar det till sin spets.
Nej, och här mår han ju dåligt, men här säger han ju inte vad han har gjort, men han mår ju uppenbarligen dåligt av det som har hänt på tundran där, för att hans beteende indikerar det väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Men i alla fall, Hawkins
namn.
Ja, de träffar honom till och med faktiskt. Där.
Ja, vi kan väl inte bara spola förbi här den liksom bizarra produktplaceringen.
Nej.
Vi har. Dels så har vi ju, jag ska faktiskt säga att jag missade Statoil-kortet. Ja, jag vet inte om jag, för det är ju så, dels så åker de ju så bizarr, eller så, jag har sagt bizarr för många gånger, men de åker ju förbi den här Statoil-macken när de är i Ryssland, och jag vet inte vem av dem det är som vänder sig om och tittar på Statoil-macken, så den är ju i bild flera sekunder.
Ja.
Och sen när Hamilton ska koppla upp sig på internetet, så använder han ju väldigt synlig Telia-dosa på något sätt för att koppla in i datorn, och Telias logga får ju också bli exponerad i bra många sekunder. Och sen hade du ett Statoil-kort som jag kanske blinkade till när det...
Ja, men det är när han har hoppat ut genom ett fönster eller väl, och ska ta sig, eller han ska ta sig in en dörr tror jag, och använder det här kortet liksom, på något sätt. Men jag har förstått det som att Statoil betalade typ en 500 000, om det till och med var NOK eller svenska kronor, för den här produktplaceringen. Så då får de väl få det helt enkelt.
Ja, och det är ju fortfarande, de tjänar ju fortfarande pengar på det, för våra 100 lyssnare får ju nu Statoil upprepat för sig flera gånger.
Men Statoil, finns det ens kvar nu för tiden?
Det tror jag inte att det gör. Så okej, Statoil tjänar väl inga pengar på att vi nämner det här i podden.
Det kanske är någon annan.
Ja, någon kanske tjänar någonting på det.
Men Hamilton träffar ju i alla fall Hawkins också. Och frågar efter ett namn på en person som han kommer använda sig av senare då. En person som jobbar åt Hawkins. Det är så han typ sätter dit Hawkins. För Hawkins försöker hålla någon... Alltså han jobbar ju i Ryssland som någon form av alltså med export, som jag förstår det.
Är han
alltså
jobbar på det Anglo-Norwegian Company eller någonting, vad det heter. Och just det här mötet, första mötet mellan Hamilton och, nu sa jag också Hamilton, Hamilton och Hawkins, var ytterligare en av de replikerna som jag minns från den här filmen, nämligen det här Swedish intelligence, isn't that a contradiction in terms?
Ja, just det. Jag tänkte, det tycker jag var lamt.
Det är väldigt lamt, men det skulle också kunna vara en sån grej som är med i en trailer.
Ja, verkligen.
Det är också väldigt mycket trailermaterial, så jag blir mer inne på spåret att jag faktiskt bara sett trailern till Hamilton från 98.
Vi får se. Men Hamilton bekräftar i princip att han har mördat de här personerna. Alltså han, utan att säga det så säger han det. Och Hawkins förstår ju att han... är det att han försöker smuggla en åt varsitt håll och hoppas att någon ska lyckas? Eller var den här svenska vägen en decoy?
Jag fattar ju som att det var en decoy. Det är så jag tolkar det.
Ja. Vi får se.
Hur får vi se det?
Nej, det får vi inte. Det var mest att nu går vi vidare.
Ja, det är rimligt.
Sen kommer ju Barabanov till slut in i bilden här igen.
Barabanov.
Och här ska jag helt enkelt säga att jag fattar, för det var något förhör med en kille här, någon som heter Matti, som nämner ett namn som jag tolkar som typ Alexandrov, Ilja någonting.
Ilja Alexandrov.
Är det Barabanov?
Ja, det är väl hans, han har ju två namn, Ilja Alexandrov, och Barabanov är det namnet som han går.
Det är så, därefter. Där var jag lite.
Det är så jag fattade i alla fall.
Ja, det var så jag fattade med, var skönt att vi försökte på samma sätt då, så om vi har fel så har vi fel tillsammans. Mm. Oj, vad härligt.
Yippee! Och Barabanov, han är ju en... Jag vet inte om han är KGB-agent eller om han är en före detta KGB-agent.
Nej, det fattar inte jag heller.
Jag tror att han är före detta KGB-agent, eftersom KGB gick väl bort när Sovjetunionen föll samman, insåg jag nu. KGB var väl Sovjetunionens säkerhetstjänst. Eller underrättelsetjänst. Nu är jag där igen, jag kan ta det så här, säkerhetstjänst, underrättelsetjänst. Jag tror han är ex-KGB-agent. Och de, Shivadze var ju som någon form av idé här, att de ska gripa honom för att provocera fram en reaktion. Eftersom Shivadze, på samma sätt som Hamilton inte är säker på vem man kan lita på i Ryssland, han litar bara på Shivadze, så är Shivadze inte heller säker på vilka han kan lita på i Murmansk. Vilka som är vän eller fiende. Så han har ju någon idé här att om vi griper Barabanov och låter Rune Jansson förhöra honom, så kan vi provocera fram en reaktion.
Ja, så han och Shivadze och Hamilton får ju stå och liksom... Det är ju någon gammal ryss som kommer där och ska lite vänligt så här försöka ta sig in, och de får lite vänligt försöka... Ja. Det var
väldigt, det är ganska mysigt. Det var mysigt igen, tycker jag.
Ja, väldigt mycket falskspel här liksom. Men sen blir det en massa pang-pang.
Ja, Hamilton ska ju ta sig in i Barabanovs lägenhet. Och vad använder han för program för att ta sig in i hans dator? Nej, jag vet inte om det här är riktigt program. Det är bara för att se jävla roligt. Den heter alltså Professional Password Hacker.
Ja,
nej, Professional Password Cracker till och med. Han ska alltså ta sig in på den här Windows 95-datorn via DOS.
Ja, jag minns inte vad det hette så.
Nej, men... det står där så. Professional Password Cracker.
Det är precis, bra namn. Det är precis så sådana saker heter. Det är inte alls icke-officiella program som man bara använder.
Nej, utan det är Professional Password Cracker man använder för att ta sig in och för att läsa i det här Works 94-programmet. Vad fan det är för något? Works, jävla bra programserie.
Ja.
Men i alla fall.
Vad är det som pang-pang? Alltså varför?
Du menar att jag ska gå igenom vad det är för vapen som man skjuter med här? Nej, det är ju de här, alltså Hamilton har ju tagit sig in i Barabanovs lägenhet olovandes.
Jag tror det var det han gjorde med statoilkortet på något sätt.
Ja, där är någon statoilkort. Det har de nog faktiskt rätt i.
Ja.
Och det får ju, de ryska militärerna får ju nys om det här och ger sig efter Hamilton och pangpangar. Och då får ju Hamilton sitt James Bond moment. Hamilton får sitt James Bond-tillfälle här, när han kan skjuta med pistol åt båda hållen, hoppa ner i någon tunna och vad det nu är han gör.
Ja, det är mycket,
mycket pang-pang är det.
Jag kan säga, jag vet inte om det hörs på min ton än så länge, men någonstans var det här jag började tröttna redan. Liksom, att bara, jag
förstår inte alls vad du pratar om.
Jag är inte pepp på den här typen av pang-pang.
Men om vi skiter i din negativa attityd så hittar du åtminstone Hamilton Curare, eller Curare, eller, i Barabanovs lägenhet. Och kan därmed använda mycket av den informationen som man får från lägenheten till att knäcka Barabanov. Vilket gör att Barabanov avslöjar Mike Hawkins. Han ger väl dem, alltså Hamilton och Shivadze, Hawkins på ett fat, skulle man kunna säga.
Det kan man väl säga, ja.
Och då är vi klara med det.
Ja, för det är lite pang-pang och sen så... Är det en lite stilt, sen är det pang-pang igen väl? Vem är det nu? Shit, nu fick jag hjärnsläpp här. Det är någon som blir attackerad. Vem är det?
Nu har du tappat mig här i den röda tråden. Ja. För först är det väl, om vi lämnar Barabanovs lägenhet, för Hamilton lyckas ta sig därifrån. Och Barabanov ger upp Mike Hawkins, alltså lämnar ut honom. Och då grips ju Mike Hawkins. De åker ju till Mike Hawkins och plockar honom. Och han sitter ju bara där lugnt och säger, jag har väntat på er.
Ja.
För att han har väl förstått att liksom snaran knyts runt hans hals i någon mening. Så då tar de Mike Hawkins till någon avlägsen plats där han sitter i en liten hytt. En liten stuga någonstans långt upp i norr. Bunden till armar och knän och ben. Och Hamilton åker ju upp i uniform i någon form av helikopter till Mike Hawkins och ska där ha ett teamsmöte med sina chefer, och det går ju så som ett teamsmöte oftast går, nämligen att det laggar väldigt mycket, för uppkopplingen var väl så där. Men Hamilton har ju, han pratar ju med, det är väl Samuel Ulfsson på OP5, jag vet inte om det är någon annan som är ihop med Ulfsson där under det. Det är inte teamsmöte, Teams fanns inte 1998, men ni förstår vad jag menar. Men under tiden som de har den här konferensen, då, det är väl då vi får det andra pangpanget, om just det är det du syftar på. För ja, då fritas ju Mike Hawkins från den här, där han sitter. Det kommer in män med vapen och skjuter ihjäl några av de soldater som vaktar Mike Hawkins. Hamilton klarar sig då, givetvis. Men Mike Hawkins fritas.
Och det där, och sen så lämnar de ju Ryssland.
Ja, för då åker vi istället till Libyen. Det är väl där vi liksom får avslutet på filmen. Ja. Eller har vi något däremellan som jag missade? Ja, men
så kommer faktiskt, för, apropå Hamilton och Tessis lilla resa. För där berättar faktiskt sen, när han är hemma däremellan, så berättar han faktiskt vad han gjorde. Och han berättar ganska grafiskt vad han gjorde i Ryssland den första gången.
Just det, när de sitter och tittar på Jeopardy med Magnus Härenstam.
Ja, just det, precis.
Fantastiskt bra.
Det är också en härlig.
Vem var det som kom på tredje plats på 100 meter i friidrotts-VM 1995?
Ja, det är...
Privalova
var det,
ja. Vem med långa naglar var det som vann häcklöpningen för damer?
Man sa Gail Devers.
Det var Gail Devers. Ja. Mycket bra, Gustav.
Var det också en fråga här?
Ja, det var ett svar i alla fall. Ja, eller frågan var det, ja. Ja. Svaret var Gail Devers. Och sen är även Gabriel Haile Selassie ett svar, men det hör jag inte riktigt vad frågan är.
Ja.
Det är någon, han vann ju 10 000 meter på VM 95 i Göteborg.
Ja, det var det. Han var aktiv så tidigt, ja.
Mm.
Shit, lilla Haile.
Men här har jag en fråga till dig, och du, jag vet inte om du kollade filmen mer noggrant än vad jag gjorde. Här någonstans så säger de, vi har tappat bort Hawkins i London.
Säger de det?
Ja, och den repliken begrep jag inte överhuvudtaget, för det måste ju då ha betytt att de på något sätt hade span på Hawkins efter att han hade plockats från...
Kanske det de menar bara då. Fast det är ju konstigt.
Fast det är ju jättekonstigt. Jag får inte ihop det. Jag kanske är så att jag har hört fel. Om inte du har hört den repliken så kanske jag har missuppfattat någonting. För jag förstod inte den repliken överhuvudtaget. Nej. Att de har tappat bort. För Hawkins är ju redan borta.
Ja.
Och de kan inte tappa bort honom i London. För vad fan skulle han göra i London?
Nej, jag fattar.
Eller så är det någonting som är med i tv-serien som de har fuckat upp när fast de har klippt ner det till en långfilm.
Ja, men om det bara är den repliken så skulle den vara rätt lätt att plocka bort. Kan man,
man kan ju tycka det. Jag får kolla om det och se om det här stämmer. Och stämmer inte så får du klippa bort den här delen.
Ja.
Eller så skiter du det.
Ja. Libyen.
Nej.
Nähe. Så vi väntar med Libyen igen?
Ja.
Okej.
Okay. Nej, det gör vi inte. Vi går till Libyen. Okay. Nej, jag tänkte vi skulle... Nej, men jag kom på att du sa det där med Tessie och Karls diskussion.
Ja.
Om vem är du, Karl?
Ja, precis. För hon...
Och om någon av dina chefer gav dig order om att mörda mig, skulle du göra det?
Ja. Och det är så...
Ja, det är mycket så här suck och stön och himlande med ögonen på dig idag.
Ja, men jag tyckte inte att det var liksom så här... Tror du att han skulle göra det, Tessie? Är det den känslan du får? Eller tror du att han gör... sägs till att göra i liksom det här sammanhanget. Jag tyckte det var lite väl...
Ja, vi kan komma till det när vi gör vårt omdöme om filmen sen kring det här. Men okej, nu kan vi åka till Libyen.
Härligt!
Och Marocko. Vem... Ja, precis. Det är ju faktiskt inspelat i Marocko.
Exakt.
Ja, liksom alla andra Mellanöstern-scener i tidigare Hamilton-filmer. Exakt. Och vilken befrielserörelse / terrororganisation är det som Hamilton vill ha till sin hjälp när han ska ta sig in i Libyen?
PLO.
För PLO är Hamiltons och Jan Guillous favoritorganisation, så givetvis måste PLO vara med i även Hamilton från 1998.
Ja, och Mona är det ju han får hjälp av.
Ja, Mona, en kär favorit från tidigare Hamilton-filmer.
Känd från när hon visade rumpan.
När visade hon rumpan?
Hon heter Mona.
Åh, gud.
jag är pappa nu, jag får dra sådana...
Du får dra pappa skämt, det är helt okej.
Du har fått göra det i 20 år, men det är en annan grej.
Nej, men varför åker de till Libyen förresten? Har vi sagt det?
Nej, men det är väl för att de har väl fått besked om att det är dit...
Mike Hawkins har tagit missilen.
Ja, via Moldavien tror jag bara han nämnde vid något tillfälle.
Ja, det kanske är. Det missade jag i så fall.
Ja, jag skrev det med frågetecken för jag vet inte om jag hörde fel. Men det, ja, där får vi ju ganska snabbt besked att Hawkins är där. Så att, yay, då vet vi att nu är vi på rätt ställe allihopa.
Skurken är där, bomben är där. Nu åker våra hjältar Hamilton och Stålhandske. För nu måste ju Hamilton måste ta med sig Stålhandske.
Ja, Ulfsson säger ju det.
Så det är team Hamilton och Stålhandske som ger sig ner till Libyen för att slå sig i slang med PLO för att lokalisera bomben och hålla amerikanerna bort.
Ja, för det är så vi får se det. För vi får ju följa ju amerikanerna på något slagskepp där också. Men, och de snappar ju upp de svenska meddelandena som skickas hem till Stockholm.
Ja, för USA är ju, åtminstone om vi får ta Hamiltons version av det hela, oerhört sugna på att bomba Libyen. Att de vill liksom ha en ursäkt för att släppa sina bomber över Libyen, vilket de sen gjorde 2011, där någonstans här, väl, ja. När de gör så med Gaddafi. Och det har de gjort på andra ställen i världshistorien också.
Va,
ja, det har de. Ja. Men Hamilton vill ju inte ha dit amerikanska flygplan, så han skickar ju fel signaler till amerikanerna, eller till Sverige, som amerikanerna sen snappar upp.
Ja, precis, för det blir ju en sån grej att vi har två olika här nu. Det...
Ja, för det finns ju en sändare på en av de PLO-soldater eller PLO-männen som är med, som de lyckas lokalisera och som sen Mona får avrätta.
Exakt. Så det är... Ja, Mona är en tough girl även här. Det kan vara bra att säga att Tessie här nu också hänger med Anna. Vi kan, eller så här,
ja, det är två...
Är inte de en liten märklig byggnad? Vad är... Är det hemma hos någon av dem?
Ja, det är hemma hos Hamilton. Hamilton och Tess har ju flyttat dit efter att de har...
Ja, det är så. Okay.
Jag tror att... Jag kommer inte ihåg om de gifter sig i boken. Eller, men de flyttar ju till en sån herrgård-ish. Ja,
för jag tycker det är väldigt märkligt här. Skitsamma.
Ja, men de har ju i alla fall ett oerhört avancerat säkerhetssystem som du måste ha liksom rätt ansiktsigenkänning, eller du måste ha rätt ansikte för det här ansiktsigenkänningsprogrammet har ett antal ansikten, bland annat då Tess Hamilton, Stålhandske och vad är han, reparatör eller något liknande, han som är inne och springer där.
Oh,
han är någon typ av hantverkare i alla fall.
Och det, här, det använder ju Barabarabarabanov sig av.
Ja, på ett väldigt effektivt sätt. Han hugger av huvudet på honom, håller upp huvudet framför den här ansiktsavigenkänningsapparaten. Väldigt bizarr scen, måste jag säga. Oerhört bizarr scen.
Ja.
Lite så med fel, det känns malplacé, som vi säger.
Ja.
Du får du sluta sucka och stöna. Ta ditt jobb som filmrecensent på allvar här, Gustav.
Ja, det, man behöver inte ha positiv för att vara filmrecensent.
Mm. Men Hawkins använder ju i alla fall, för Hawkins och Barabanov är ju i samma lag, så Hawkins använder ju det här att Tess och Anna är kidnappade mot Hamilton, för Hawkins vet ju att Hamilton är i närheten, så han skickar dit en kamel med en telefon på kamelen. Jävla bra scen.
Nu blir jag glad igen.
visst är det en rolig scen.
Det är faktiskt
anledningen till att de använder just den här telefonen, det är för att den inte ska kunna snappas upp av satelliter. Ja. Det är liksom någon typ av analog telefon som de använder sig av.
Men det är också roligt att Hawkins sen är så nöjd över just den scenen, att han gjorde det liksom. När han pratade lite med Hamilton innan, ja, så han är så glad över att han... Ja, se det vad förnuliga var liksom.
Men så Hamilton vet ju nu att Tess och Anna kommer att förmodligen dö om vi ger oss på Hawkins och gör oss av med missilen. Ringer vi till Sverige, till Stockholm, och ber Ulfsson åka ut och liksom lösa problemet, då kommer amerikanerna snappa upp den här signalen, så då kommer de skicka sina bombplan och bomba oss.
Mm.
Så nu får vi liksom det här klassiska tidsspannet på slutet, att vi har liksom en begränsad tid på oss att desarmera en bomb. De har 20 minuter på sig att ta sig in i lägret, göra sig av med fienden, desarmera bomben och ta sig därifrån, för sen kommer amerikanerna. Det är så de, liksom, de räknar ut att från det att amerikanerna snappar upp signalen så kommer det ta 20 minuter innan bomberna
släpps. Precis. Ja, men exakt så.
Och lyckas de eller lyckas de inte? Vad tror du, Gustav?
Ja, klart de lyckas.
Ja, för Hamilton är ju ändå Sveriges James Bond.
Exactly. Jag tycker den roligaste scenen, om vi ska ta slut 20 minuterna i ett svep här, det är ju när Hawkins är bitter och kommer i sin bil och ska köra över Hamilton, och Hamilton flyttar på sig och visar sig att han har täckt en skylt där det stod minfält.
Ja, det är också en jättebra scen tycker jag. Jag tycker att den är bra på riktigt.
Ja, men det är liksom, det är någonstans det här 90-tals action.
Lite humor.
Ja, men The Rock och ja, de här filmerna liksom.
Det, tänkte det, exakt på The Rock ja, när han körde in där i minfältet faktiskt.
Lite i samma, och sen så är det kanske lite märkligt att Hawkins inte dör. Han tappar väl, är det ett vapen eller är det en telefon?
Som ja, gör att nej, jag tror att det är pistolen som han tappar ner. Ja. För han åker ut i minfältet. Bilen stannar.
Ingenting händer.
Han drar liksom en suck av lättnad. Men i det ögonblicket så tappar han ner pistolen som då träffar någon form av mina. Och boom! Ja. Sprängs alltihopa och Hamilton går nöjt därifrån med den här explosionen snyggt i bakgrunden. Vilket som sen blir en av, det är väl filmaffischen som är från den scenen. Det är en snygg scen.
Det finns ju, ja, det skulle till och med vara fysiologiskt omöjligt att gå på det sättet. Man ska typ slås ner av både tryckvåg och
det är
värme.
Klart, det är klart att det är helt omöjligt att göra så. Men skit i det nu, din jävla pessimist.
Men det ser bra ut.
Jävla surpuppa.
Ja. Usch,
men Hawkins är ju ändå inte borta ur leken bara för att han har exploderat på ett minfält.
Nej, han ser ut, som sin pappa.
Bra referens.
Tack.
Bra referens.
Jag är glad att du tog den. Mm. Han är ju lite sprängd.
Det sa
lite...
jag bara, jag förstod inte alls vad du menar.
Nej, precis. Du bara spelar med, jag hoppas att jag ska förklara. Han ser ut lite som Draco Malfoy. Nej, han ser ut lite som Darth Vader gör under kostymen.
Just det.
Lite sprängd, även om... Ja. Ja.
Men Hamilton lyckas ju till slut desarmera den här bomben och så att allting liksom exploderar. Precis samtidigt som amerikanska flygplan flyger in och i och med att det får den här jätteexplosionen där, när Stålhandske och Hamilton åker därifrån i bilen så får ju planen också vända för de kan ju inte släppa bomberna när allting redan har exploderat.
Exakt.
Och var är Mike Hawkins?
Han ligger ju under bomben.
Nej, vad är svaret? He is all over the place.
Ja, precis.
Också en jättebra replik.
Du tyckte den var bra alltså?
Nej, jag tyckte... Jo, jag är väldigt kluven till mig. Jag gillar lite grann de här coola action-gubbs-replikerna då. Jag är lite svag för dem.
Ja, men grejen är, man gillar dem när de lyckas. Problemet är att det känns som att liksom, man hade behövt ta manussvängen 2 år till för att få bort de allra sämsta och få in några bra till. Liksom. Då hade det här kunnat vara ascoola punchlines på många. Men det känns som att man nådde inte riktigt hela vägen, kan jag tycka. Men, och samtidigt har ju då Tessie lyckats övermanna Barabarabarabanav faktiskt hemma i Stockholm. Mm. Så hon behöver ingen, hon och andra behöver ingen hjälp.
Nej, de klarar det alldeles utmärkt själva. Så Barabanov och Hawkins är båda två ute ur leken medan Hamilton, fru Hamilton, Åke Stålhandske och fru Stålhandske har klarat sig och överlevt.
Det är ju dock lite, Barabanovs dödsscen är ju lite, han får ju i sig det här giftet.
Curare.
Och då har ju, Tessie har ju geväret och hon tror att han är död. Mm. Och han tar tag i pipan och man tänker att nu ska han en sista vändning göra. Istället så tar han den mot sin egen panna och ber henne skjuta honom. Mm. Så det är väl ett tecken på hur det här curare inte är superbehagligt.
Jag tänker också att det finns något försök här att sätta Tessie i en sån här omöjlig situation. Mm. Att, ska jag verkligen skjuta honom? Då tycker jag inte att det riktigt lyckas. För att
hon gör det.
Hon gör det och det är väl faktiskt det rimliga att göra i det läget. Alltså, det är väl inte omoraliskt att skjuta honom. Han ber om det. Ja. Det kommer att liksom förkorta hans lidande. Jag tänker att alla etiska någonstans modeller skulle säga att det här var helt korrekt att göra i det läget.
Ja, men jag är faktiskt...
Så jag köper, jag vet inte, det kanske inte är så. Jag kanske tolkar inte mycket, men jag tror att det är liksom en etisk... Att det är ett försök att liksom problematisera det. Men jag tycker att det är inte speciellt problematiskt. Det är ganska självklart vad vi gör i det läget.
Ja, liksom så här, när han verkligen med sin hand tar tag i pipan och tar den mot sin egen panna och bara ber henne skjuta. Mm.
Nej, i och med att han kommer ju ändå dö om några minuter. Ja. Så att det är bara att man förkortar lidande. Det kanske i och för sig är lite som den etiska diskussionen om det med eutanasi. Alltså det man ibland kallar för aktiv dödshjälp. Att det där, okej, ska man aktivt ha ihjäl människa som själv ber om det för att förkorta den personens lidande. Hej och välkommen till Filosofiska rummet.
Ja, du gillar att säga sådana saker och sen,
och sen bara tappa
ironisera bort dig.
Ja, men jag känner ju inte att det är en diskussion vi ska ha här från Bäckdebron om dödshjälp.
Vad tycker du om aktiv dödshjälp?
Jag är för.
Du är för. Mm. Härligt.
Du får inga argument.
Nej, jag tänker inte ställa någon fråga heller.
Mm. Vad tycker du?
Jag börjar bli mer och mer för. Jag har någonstans, alltså så här. Jag har kommit från att man ska försöka leva så länge som möjligt, men har insett att det finns så mycket lidande och sånt lidande att det kan vara värt att faktiskt ibland förkorta det.
Mm.
Enkelt förklarat.
Yep.
Men jag skitsamma.
Har ni några invändningar mot vårt resonemang, skicka det till franbäcktibron@gmail.com.
Eller till Trampe, skicka det till Trampe.
Skicka det här till underproduktion.
Ja, precis. Men ja, till slut så blir också Hamilton och Stålhandska vänner igen. Och vi får en manlig kram.
Mm.
Och det är ju härligt.
Det är skönt att vi får en manlig kram.
Ja, och där är filmen slut. Nej, eller ja, Hamilton och Tessie får ju också återförenas. Mm. Och en manlig och kvinnlig kram.
Ja, den kvinnliga kramen är mer erotisk än den manliga kramen.
En smula. Det är roligt. De insinuerar att de ska ha sex där i
förhörsrummet. För att de släcker lampan. Nej, men fan, Hamilton är ju sugen på att få lite...
Ja.
Va? Vad vi gör? Vi knullar.
Bra. Men nu är vi klara.
Kärlek, menade jag. Ingenting annat.
Kärleken är evig.
Kärleken är evig när vi... Ja, vi är klara med Hamilton nu.
Ja, om vi börjar så här.
Mm. Är Peter Stormare den bästa Hamilton?
Nej, men så, lite till hållet. Hur skulle du...
Nej, men jag tänker inte svara på den frågan. För jag tänkte så här att, ska inte vi vänta med det här tills vi har sett alla Hamilton och då göra ett specialavsnitt? Eller ett lite kortare specialavsnitt där vi på något sätt ställer de olika Hamiltonarna mot varandra. Vi kan ju säga kort vad vi tycker om Peter Stormare som Hamilton generellt.
Ja.
Mer än att ställa honom. Och kanske lite kort om vad man tycker i relation till de andra.
Så kan vi göra.
Mm.
Jag kan börja.
Gör så.
För mig var han ju i början av filmen var han liksom, kändes det som en återkomst av den Hamilton jag vill se mer än vad Stefan Sauk var. Sen tycker jag att det här blir ju väldigt mycket av en actionfilm och det sprängs och det är liksom, ja, men som vi pratar om, lite coola repliker. Och återigen, som jag sagt tidigare, jag har inte läst böckerna, så jag har inte en Hamilton från böckerna, utan jag har en Hamilton från när jag sett de här filmerna. Den här såg jag väl inte när den kom, utan några år senare, liksom, ja, men, säg tidigt 00-tal, då jag ändå var förhållandevis vuxen. Medan de andra filmerna jag har någonstans sett inom barndom. Så därför är ju, som jag sagt innan, en mer Stellan Skarsgård-aktig Hamilton är min Hamilton. Men han är, ja, jag tyckte om det jag såg i början och jag tycker Peter Stormare gör en helt okej rollprestation faktiskt, får jag säga.
Mm.
Men han är kanske inte, det är inte Hamiltons alla drag som jag ser.
Jag tycker att han ändå lyckas få fram en hel del av det som jag vill ha i Hamilton. Han är inte riktigt så endimensionell som Stefan Sauk är. Utan han lyckas liksom på ett bättre sätt. Sen vet jag inte om det beror på att manuset är bättre eller om det är att Peter Stormare är en mer mångsidig skådespelare än vad. Okay. Det finns en anledning att jag inte har taggat in den officiella Stefan Sauk i våra Instagram-inlägg.
Risken
att han lyssnar på det här. Mm. Nej, men jag tycker att Peter Stormare ändå, ja, men lite som du säger, han gör en helt okej, till och med ganska bra insats som Carl Hamilton. Och jag läste recensioner eller sammanfattning av recensionerna, för de finns på Svensk Filmdatabas. De har ju liksom ett sånt där, man klipper in olika delar av recensionerna, och då sammanfattar de det så: i bedömningen av Peter Stormare i titelrollen gick meningarna isär. Det var många som menade liksom att han hade ett alldeles för träigt och endimensionellt sätt då liksom gestaltat att han blev, alltså att Hamilton bara blir en James Bond action hjälte men det tycker jag verkligen inte, utan jag tycker ändå att Peter Stormare lyckas få fram den här liksom lite grann komplexiteten i Hamilton. Mm. Sen ska man ju också komma ihåg att Carl Hamilton i Jan Guillous romaner inte är speciellt komplex. Han är ganska mycket en actionhjälte även i romanerna. Även om det liksom menar, finns en del med liksom hans sexuella problem, att han inte får erektion och sånt.
Aha, okay. Det är inte en aning om.
Nej, det tror jag inte hade blivit så jättebra film. Kanske. Det kanske hade blivit, jag vet inte.
En anti-porrfilm. Nej, men okej. Okay. Ja, men då är jag är nog ganska enig med dig där. Mm. Liksom, att han får fram mycket. Sen är han inte perfekt, tycker jag, inte på långa vägar. Men en skaplig.
Jag tycker han är perfekt. Han är perfekt.
Ja, men det är för att du ger det Peter Stormare.
Nej, det är han inte. Nej, men han är väl klassisk 3+. Mm. Som Carl Hamilton.
Men filmen då?
Du får börja.
Ska jag börja? Mm.
Jag har nämligen inte bestämt mig än.
Nej, jag är också
lite... Det är jobbigt.
Nej, men jag är vacklar. För jag har låtit väldigt negativ. Och jag är inte... Jag har
bestämt mig. Jag skriver ner mitt betyg.
Okej. Okay. Men jag är ju generellt med papper. Jag är generellt inte super engagerad av pang-pang och smällar och biljakten. Och inte så mycket biljakt i den här filmen, men du fattar.
Det är en del pang-pang och det sprängs ganska mycket.
Ja, precis. Och jag tycker ofta att sånt... Alltså, det får gärna vara det en liten kort stund ibland. Men jag blir uttråkad i längden. Och det är lite för mycket av det. Framförallt där i... är det i Murmansk där det är två då hyfsat kort på varandra som Hamilton flyr vid något tillfälle, så jagar han ju någon person då senare och måste flyga. Det är liksom, och sen är det en massa pang-pang på slutet. Och det tycker jag ju är ganska trist.
Mm, jag tycker nog snarare tvärtom. Jag gillar
pang-pang.
Ja, jag gillar, ja, det gör jag ju överlag. Jag gillar pang-pang, jag gillar när det smäller. Jag gillar actionscener. Mm. Och jag tycker att det funkar ganska bra i Hamilton från 1998. Jag tycker att liksom, det finns en bra avvägning mellan de rena actionscenerna och det som är däremellan. Något som jag liksom inte tyckte i Vendetta. Och det som framförallt skiljer Vendetta från Hamilton, det är att actionscenerna i Hamilton är oerhört mycket bättre gjorda. Alltså de har en betydligt större trovärdighet i de stora citattecken. Alltså trovärdighet i någon, alltså i något filmiskt universum. Det är klart att jag förstår att mycket av det som händer i filmen inte är realistiskt. Men ja, det känns, ja, ja. Det finns ändå en trovärdighet i det.
Ja, men såklart är det så. Ja, nej, men om vi ska landa i någon form av betyg här då. Så nu lider jag lite av att vi bara har en 5-gradig betygsskala. För jag gav,
orka!
Ju, ja, men jag gav ju en 3 till någon.
Ge
av...
Ge dig, Gustav!
Ja, men håll käften, jag försöker prata här. Jag gav ju en 3 till någon av Stellan Skarsgård, Cockroach, va?
Mm, Cockroach.
Och så gav jag en 2 till Vendetta. Och det är här någonstans jag är och velar. För jag är verkligen... Jag tycker att den här är bättre än Vendetta.
Men sätt halvpoäng då.
Nej,
men
det, nej, jag vägrar. Har man en 1-5-gradig skala så har man en 1-5-gradig skala.
Jag tycker vi ska använda decimal, ja. 2,6, ja. Sätter jag med betyg.
Då får vi precis en 1000-gradig skala snart. Mm. Nej, men jag landar nog faktiskt på en 2.
Mm.
Det blir inte tillräckligt intressant för mig. Det är lite för pangpangigt och sen är det lite för mörkt resten. Mm. Alltså inte att det är mörkt som är att vad hemskt allt som händer, utan också ljussättningen är
ganska, ja, det noterade jag faktiskt också. Jag tyckte också, nu vet jag inte om det, för nu såg jag så gott som hela filmen på min datorskärm.
Mm.
Eftersom jag av någon jävla anledning inte kunde streama den till tvn. Så såg jag den på datorskärmen.
Har du DVD som du inte kunde?
Nej, jag har ingen DVD-spelare. Jag har bara en DVD-spelare som jag kan koppla till tvn. Och normalt har jag kunnat streama datorn till tvn.
Ja, ja, ja.
Så nu, men av någon anledning så funkar inte det. Så jag var tvungen att kolla på datorn. Och jag funderade på om det var min skärm på datorn som gjorde att det kändes faktiskt mörkt rakt igenom hela filmen.
Nej,
att det var liksom,
det var en ton.
Det var en ton, en tonalitet.
Ja.
Tänk på tonen, Gustav.
Ja, precis.
Nej, men jag landar faktiskt i en 3. Jag tycker att den är bättre än en 2. Den är liksom en stabil, men sämre än en 4. Det är så jag motiverar mitt betyg. Fan vad klockrent det var. Nej, men jag gillar Peter Stormare.
Ja.
Jag tycker att han är liksom habil som Hamilton, till och med rätt okej. Som Hamilton. Jag gillar actionscenerna. De är liksom välgjorda. Även om de är i mångt och mycket känns orealistiska, så har de ändå liksom ett anslag som gör att det känns lite. Och jag är lite svag för den här typen av actionscener. Framförallt den vi har i Libyen.
Ja.
Jag gillar den väldigt mycket.
Ja, men jag är med dig om att det är bra gjort. Alltså, jag gillar också Stormare som sagt. Och jag håller med dig om att det är bra gjort actionscenerna. Det är bara att för mig blir det ointressant. Mm. För att jag tycker inte att sånt är så kul.
Nej. Men om du tänker liksom, den bärande storyn, tycker du att det liksom finns så där att du kan finna ett intresse av att, ja, men det här är intressant att följa vad som händer. För vi klagade ju i tribunal väldigt mycket på att man brydde sig inte om vad som händer. Jag tycker ändå att det finns så här att, alltså det har ju gjorts 13 på ett dussin av den här typen av filmer där det försvinner någon, att man ska desarmera en bomb eller att det är en kärnvapenmissil som har försvunnit och man ska lokalisera den och så vidare. Och att den åker till något arabiskt land och så kommer amerikaner och så vidare. Men jag finner ändå att det blir ganska spännande. Jag tycker att det är lite intressant vad som händer. Inte så att jag sitter på nålar på något sätt.
Nej.
För jag vet hur det här kommer att sluta. Men ja, det blir ändå, jag tycker att det blir ganska spännande.
Jag hade nog velat veta, vad är Mike Hawkins slutmål? För det tycker jag, tycker inte jag får det. Jag tycker han blir lite för generisk. Han ska smuggla ut en eller två.
De hade kunnat göra mycket, mycket mer med Mike Hawkins roll. Det håller jag helt med om. För någonstans hans motiv är väldigt dunkla.
Ja, men ska han ta den till England, USA? Eller så här...
Jag tänker att det han ska göra är att han ska tjäna massa pengar.
Ja.
Det är ju det som är syftet. Han har ju liksom inga ideologiska motiv i det hela. Utan han är där för att tjäna pengar på det här.
Ja, och det kanske tycker jag blir lite ointressant. Mm.
Ja, absolut. Jag hade ju gärna sett att... Och det kan ju vara så. Nu har ju varken du eller jag sett, eller åtminstone har vi inga minne av tv-serien Hamilton. Det kan ju vara så, i och med att den är något längre, att man faktiskt får in lite fler av de aspekterna i tv-serien.
Så kan det vara.
Tyvärr finns ju inte, tyvärr, eller tack och lov, beroende på hur man ser det, så finns ju inte tv-serien att få tag på någonstans.
Någon har den säkert.
Ja, men det kan ju vara så här. Är det någon som har den på VHS? För jag tror aldrig den har getts ut på DVD.
Så aha, det är så illa.
Ja, den har aldrig getts ut på DVD. Inte så som jag förstod det, i alla fall. När jag kollade runt lite grann så finns bara filmen på DVD. Men det kan ju vara så att någon har spelat in den från TV4 när den sändes 2001. Svårt att tro det, men... Så, men om ni har den på VHS, skit i att höra av er. För Oscar, Gustav orkar inte se den.
Jag kommer inte se den.
Nej.
Har ni Polisbrev Statsmål-serien så kommer jag se den.
Men ni kan skicka den till mig så får jag kolla på den, så får jag göra ett Patreon-exklusiv. Nej, vi har ju inte ens Patreon.
Nej,
så det
precis.
Blir det inte.
Nej.
Men ska vi släppa Peter Stormares första och enda insats som Hamilton med en tvåa respektive en tre.
Ja, och vad har vi då om 2 veckor?
Då har vi Micke P.
Micke P.
Som ju tidigare har varit med i Finens fiende i en liten biroll.
Just det, väldigt liten biroll.
Extrem liten biroll. Han är ju den som kör den här skåpbilen upp till Karlberg. Och blir där konfronterad av Hamilton. Så han har ju konfronterats med Hamilton tidigare.
Precis.
Och han har ju också spelat givetvis Gunvald Larsson i de nya Beck-filmerna, de som vi vägrar erkänna, och det vi kommer göra en avsnitt om.
Jag har sett Micke Persbrandts rumpa lite det sistone, för han är med i en tv-serie som heter Sex Education på Netflix.
Ja.
Och där visar han röven emellan.
Har han snygg
röv? Det är en manlig rumpa.
Är han välhängd?
Ja, det får man väl ge honom. Ja, välhängd vet jag inte om han är, men rumpan...
Det ser man kanske inte i Sex Education.
Nej, de har valt att inte visa så mycket.
Nej, men det är ju den första av Mikael Persbrandts 2 insatser som Carl Hamilton. Och den första, nu minns jag faktiskt inte vilken ordning de kommer.
Är det inte Hamilton i nationens intresse?
Som är den första och inte utan min dotter. Nej,
men inte om det gällde Hamilton 2, men inte om det gällde din dotter.
Så heter det. Inte utan min dotter är det något helt annat.
Ja.
Det är något helt annat.
Men jag ser att de verkar kommit samma år.
Är det så?
2012.
Jaha, vi får luska i vilken som vi ska titta på först.
Eller
så gör vi så att vi tittar på båda två samtidigt och gör ett avsnitt av bara två. Nej, det blir fånigt. Vi gör ett avsnitt av varje film ändå.
Vi gör det alltså.
Det tycker jag vi ska ge Mikael Persbrandt.
Ja, det är sant. Ja, men Persbrandt är ju ändå ofta duktig, så det kan väl bli intressant.
Så det här blir då den femte Carl Hamilton som vi sätter tänderna i om 2 veckor. Jag har beställt den på jag har köpt den på Tradera. Jag har betalt för den, men jag har inte fått den skickad till mig. Hon sa att hon skulle skicka den, men jag kanske är utsatt för en komplott. Du får se om den kommer. Jag hoppas det, så vi kan se det.
När vi spelar in detta avsnitt så har jag också Nöjd precis gått och dött, Thomas Nordström.
Det får vi ju beklaga djupt.
Jag visste inte att
han var sjuk.
Herregott nöjd,
ja, från Polismördaren.
Ja, också känd Thomas Nordström, kanske pistvakt.
Pistvakt tror jag det är han. Kanske
Jägarna gör han också väldigt bra roll som en utvecklings...
Nej, det var oerhört sorgligt.
Ja,
det var en person
65
som
år gammal bara.
Så det beklagar vi.
Jag tyckte det var jättetråkigt.
Ja.
Inte för att Polismördaren är den bästa av filmer, men jag tyckte ändå han var en behållning i den filmen.
Ja.
Yes.
Hur ska du få någon snygg liksom, avslut på att gå från det här till Tack och hej, lever på sig?
Ja, vi finns på sociala medier. Var på finns vi?
Instagram i första hand.
Ja,
lägger upp lite bilder lite då och då från filmerna.
Ja.
Det är framförallt på Instagram ni kan följa oss.
Ja, frambäcktillbron@gmail.com kan ni mejla om ni har några frågor till Mattias eller mig, eller om något annat. Du heter Maxelsson med ett S på Twitter, jag heter Gustav Brink med CK. Vi hörs igen om 2 veckor, så får ni ha det så fint.
Puss och hej.